Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om det här med hur man sporrar barn att utvecklas och anta utmaningar. Till min hjälp i det här samtalet så har jag psykolog Åsa Tiringer. Välkommen Åsa.
Tack.
Du kan väl börja med att presentera dig.
Ja, jag har jobbat som psykolog i många år. Jag började som skolpsykolog och förskolepsykolog och sen så började jag jobba inom företagshälsovård. Och sen 2013 så arbetar jag i egen verksamhet och där jag möter många olika företag och organisationer, däribland skola och förskola, i de olika uppdragen jag gör då. Och sen så är jag också ledare för barn som tränar friidrott och därav kanske också ämnet för dagen.
Just det, precis. För du har ju fördjupat dig en del i det.
Mm.
Och intresserat dig för det. Hur kom det sig att du började intressera dig för det här?
Ja, men det hade nog väldigt mycket med fokus på lärande och utveckling. Att vad är det som, ja, men hur kan vi tänka kring vad det är som krävs för att vi ska fortsätta utvecklas faktiskt egentligen i vuxenlivet. Men har man jobbat med barn så är det ständigt aktuellt skulle jag säga att... vad är det som gör att barn lär och hur kan vi hjälpa och motivera barn till lärande över tid?
Mm, just det. Och så stötte du då på, gissa jag, den här boken om grit.
Ja, precis. Det gjorde jag. Eller kanske snarare, egentligen var det nog inte boken utan det var begreppet grit och det här med gry som är den svenska översättningen. Och började intressera mig för det. Vad är det som gör att en del faktiskt orkar hålla i ett lärande eller ett intresse trots att det här man stöter på motgångar och att det kanske inte alltid går så bra?
Alltså gry som är liksom gott gry.
Precis, ja. Och är man från Bohuslän som jag är så är det, hör man ofta den äldre generationen prata om att det är gott gry i den ungen eller det är gott gry i den tanten kanske. Mm. Och det är lite en krutgumma vi menar då.
Mm, okay. Mm. Finns det andra översättningar av grit på svenska?
Ja, alltså egentligen kan det väl... Tåga är ju ett annat, att det är tåga i någon.
Mm.
Men det man menar är ju att det är ett driv. Någon som har, som kan liksom under ganska så svåra förhållanden eller misslyckanden fortsätta att vara uthållig i det man har tagit sig för. Så att det är driv, karaktärstyrka, jävlar anamma pratar man ju också om på svenskan.
Just det. Mm. Vad finns det för forskning bakom det här? Det behöver du inte redogöra för i stort, men lite grann. Har man beforskat begreppet?
Ja, Angela Duckworth är en forskare i Pennsylvania, University of Pennsylvania. Hon är väl den forskare som jag mest har kopplat till grit. Och hon är, från början var hon lärare faktiskt, hon jobbade inom skola och kom ganska snart att fundera över varför, alltså intressera sig varför vissa individer och elever lyckas med det de gör. Inte bara i skolan utan också senare i livet. eftersom hon tyckte att man kunde vara nog så smart men ändå inte lyckas upprätthålla en prestation eller att vara uthållig över tid då. Och det här gjorde att hon faktiskt slutade som lärare och så började hon som forskare istället och började intressera sig och ta kontakt med dem som tidigare också hade forskat på grit då. Så hon är väl den som är mest känd internationellt av de som forskar på grit.
Mm.
Sen så finns det en svensk forskare, Torkel Klingberg, som är professor i kognitiv neurovetenskap. Han har också intresserat sig för detta i samband med att han har tittat mycket på barns lärande och barns utveckling. Har också ett samröre av något slags forskningssamröre med Angela Duckworth. Och han har också tittat lite mer på det här med om han kan koppla grit till någon funktion i hjärnan. Och har då lyckats koppla det här till motivations, alltså de delarna av hjärnan som har med motivation och motivationssystemen att göra. Så han har gått även åt det hållet då.
Just det.
Men Klingberg, han menar ju också att man, och det menar Angela Duckworth också, att man behöver beforska begreppet lite till då. Klingberg pratar om att det är relativt nytt och att man behöver liksom forska vidare och se huruvida det här är ett mer permanent personlighetsdrag eller om det är något som då påverkas mer av kultur och individuella miljöfaktorer. Så att men båda de här två menar att man behöver forska vidare här kring grit. Mm.
Det där är ju spännande om det är liksom någonting man har i sig eller någonting man kan få med sig.
Just det, ja.
Men kan man mäta grit då?
Ja, det finns ett något som kallas grit-skalan som man också då använder och har tagit fram för forskningen. Och den består av 10 olika påståenden där man skattar sig själv. Och den här har använts jättemycket just för att titta lite, att kunna särskilja de som får högt på den här poängskalan med andra faktorer vid prestationer eller studieresultat eller framgångar i yrket eller vad det kan handla om då. Så att man kan mäta det och man kan mäta den själv. Man kan gå in på internet och söka upp den här skalan, grit-skalan, så kommer man direkt till Angela Duckworth hemsida. Så kan man svara där.
Och är det då liksom, vad heter det, binärt, så att man är antingen så svarar man ja eller nej, eller får man ut ett värde på ett kontinuum? Ja,
du får ut ett värde mellan 1 och 5 egentligen. Eller du skattar dig själv hela tiden på en skala på mellan 1 och 5. Och sen så räknar man ut då sin egen grit-poäng helt enkelt.
Och anser man då att den grit-poäng man får är något sådär konsekvent liksom i olika situationer? Eller kan det vara så att ja, men till exempel i idrott så har jag hög grit, i matte har jag låg?
Jo, men så kan det nog vara, för att grit är ju också kopplat till intresse ganska mycket. Så det är klart att beroende på vad du tänker på, men generellt så pratar man, alltså grit-skalan mäter ihärdighet eller grit i förhållande till intressen, så att alla frågorna handlar om, ungefär om att jag har svårt att hålla fokus när jag håller på med mitt intresse, eller jag avslutar allt jag påbörjar, mina intressen ändras från år till år eller vad det nu kan vara. Så att nej, jag vet inte riktigt om man kan säga att det inte är situationsbundet.
Nej, det låter som att det finns en del situationsbundenhet i alla fall.
Ja, jo, det skulle jag nog säga.
Men, och det kanske du inte riktigt vet, för det låter som att det här är inte forskningen så att man kan svara på om grit är något som vissa har och andra inte.
Åtminstone så kan man säga att vissa har mer grit och vissa har mindre grit. Det är ju det som den här skalan ändå visar. Men grit, precis som talang och andra, ska jag säga, psykologiska egenskaper som är viktiga för att lyckas på olika sätt i livet, både i skolan och på arbete. Sådana egenskaper påverkas ju både av våra gener men också olika individuella miljöfaktorer. Alltså, vilka fritidsintressen har vi? Vilken miljö har vi runt omkring oss? Uppfostran, kompisar, lärare, den typen av saker. Menar man ändå påverkar utvecklingen av grit.
Mm.
Så att,
Men om du skulle försöka dig på att beskriva ett barn som har mycket grit, hur skulle du säga att liksom, hur skulle vi se det hos ett barn?
Jo, att det är att när barnet blir intresserat av någonting så blir det lite som en passion, det här intresset, och att barnet ägnas mycket tid åt det. Släpper det gärna inte trots att man misslyckas eller man stöter på motgångar, utan man vill hela tiden lära sig det här intresset eller ägna sig åt det. Avsluta gärna saker som har med intresset att göra, så att man arbetar ganska så, eller att man ägnar sig åt det intresset mycket tid och stegvis, och att man gillar att bli bättre på det. Man vill hela tiden liksom se en utveckling, och att man vet också att man blir bättre på det. Och det kan ju vara ett barn, alltså när barn ägnar sig mycket åt det och inte ger upp just vid motgångar, så kan vi se att det har grit. När man blir äldre också, då kan man ju mer lägga upp liksom långsiktiga mål. Man kan sätta mål, nu vill jag klara av det här, och att man också vet vad man behöver göra för att nå dit. Så att framför allt det här med att inte ge upp är väl en signal på att det här barnet har grit, trots att det kan vara svårt. Jag tänker lite det här när man ser på små barn som lär sig att gå, att när barn, alltså när de trillar och misslyckas, så ger de ju aldrig upp. Att där kan vi ändå se att det finns liksom ett driv i den egna utvecklingen. Det kanske inte man skulle kalla grit, men jag tänker att det är i alla fall ett sätt att beskriva hur grit ser ut. Att nej, men upp igen, på åt igen. Jag reser mig upp igen trots att jag misslyckas, eller trots att jag ramlar, trots att jag till och med slog mig och det gjorde ont, så kan man fortsätta göra det.
Så att, det låter som att det också är lite lustbetonat då. Alltså det är inte någon slags strävan bara för att jag är så rädd för att misslyckas, eller jag måste prestera för att duga eller så, utan att det finns något mer lustdrivet i det här drivet också.
Det gör det, absolut. Och Klingberg pratar ganska mycket om det här med att det hänger ihop med motivation också. Och ska vi hjälpa barn till grit, ska vi liksom stötta och uppmuntra grit, så handlar det ju mycket om att just kunna också koppla på mål som känns roliga att uppnå. Dels att jag blir bättre på det, att jag kan bemästra det här jag ägnar mig åt, att jag utvecklar mina färdigheter och min kompetens. Men sen handlar det också om att jag kan se att jag vinner på någonting. Det är något attraktivt med att uppnå de här målen. Och ser vi på vuxna som uppvisar mycket grit, så kan de ofta sätta det i ett större sammanhang, alltså ett meningsfullt syfte. Och då är vi ju, då har vi liksom steget över till det här med motivationsforskning. Vad den visar idag, det här med autonom motivation, att det kommer inifrån, att det blir mycket lust förknippat med det. Och att det är också en viktig del till, alltså att grit, ska vi hjälpa andra till grit eller uppmuntra grit, så ska vi hjälpa dem just med att sätta det här också i ett större sammanhang. Att skapa, ja, ge det ett meningsfullt syfte, både för mig själv men också kanske så småningom för andra. Att då blir det ännu mer meningsfullt att kämpa för det här, trots att jag ibland inte tycker att det är roligt, eller det uppstår tvivel kring om det här verkligen leder framåt och så. Då kan jag liksom, då har jag ett meningsfullt syfte som drar mig genom de här ansträngningarna.
Så om man har ett barn då, man är förälder och lyssnar på det här, ett syfte är ett sätt att hjälpa ens barn att utveckla mer grit. Finns det andra konkreta råd man kan ge till föräldrar för att uppmuntra grit hos sina barn?
Ja, men det gör det absolut. Angela Duckworth pratar ju om egentligen att grit kommer delvis inifrån, men sen kan vi också se hur kan vi också uppmuntra grit. Och där är, jag tycker ju då som förälder, så är att uppmuntra grit är att ställa frågan rätt, om vi säger så. Det finns idag ingenting som tyder riktigt på att man kan träna specifikt den enskilda förmågan grit, så begreppet är inte så valitt, om vi säger så, så att man riktigt kan fånga in det. Men däremot så menar man att det finns specifika faktorer som hon kallar psykologiska tillgångar. Det tycker jag är ett bra ord. Fyra sådana här faktorer som man ser återkommer hos personer som har mycket grit eller skattar sig högt på grit. Och här kan vi ha lite tänk kring det här. Alltså dels att, jag menar att den första, den här psykologiska tillgången handlar just om det här att man har ett intresse, ett genuint intresse, att man gillar att hålla på med detta. Och det kan vi se det här lustfyllda hos barn, att det börjar som ett intresse. Och det kan ju handla, det kan handla om sport, skolämnen, musikinstrument, andra fritidsaktiviteter, men det är ett intresse som tar tag i alla fall. Och det gör ju att barnen kan också ägna sig lite åt sånt som är lite tråkigare, därför att det finns en passion för det liksom övergripande intresset. Vi kan se barn som tränar fotboll eller som tränar sporter, blir detta jättetydligt att de går.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Det är på liksom att tittar vi på friidrotten så kan vi se att vi kan nöta in det här med löpsteg. Kanske inte jätteroligt, men det kan vara ganska så, vad heter det, när man, ja, man håller på att traggla det här med löpsteg. Man tränar det på skruv- och mutternivå. Men de vet att det här leder till att de utvecklas i sprint till exempel. Och att det kommer göra att de så småningom springer snabbare. Och det är det de gillar, det är det de tycker om. Så att det här med att ändå liksom att odla och skapa förutsättningar för barn att få ägna sig åt sina intressen. Och sen så, barn vet, det handlar inte, och i och med att man har det här intresset och man vill ägna sig åt det, så menar man att den här andra psykologiska tillgången är övning och träning på ett medvetet sätt. Det är alltså, och här kommer ju vuxna in att kunna hjälpa barnen med att lägga upp utmanande träning så att man faktiskt övar upp färdigheter kopplat till det här intresset. Så att en strukturerad träning som inte bara handlar om tid, utan att det är lite tänk i, vad är det? Att man identifierar, vad är det jag behöver bli bättre på? Eller den vuxna kanske kan hjälpa barnet med att, ska du lära dig att stava, då behöver jag koll på vad du inte är så duktig på att stava. Och då lägger man ut en utmanande övning och träning för att bli bättre på att stava då. Mm. Till exempel. Och den tredje av de här psykologiska tillgångarna eller faktorerna, det handlar just om det här med syftet, att jag så småningom sätter upp små mål för mig. Och där kan man ju också behöva ha hjälp av en vuxen eller en förälder som säger, som just kan säga att ja, men nästa steg är att du ska lära dig det här. Att du ska bli bättre på den här delen, eller att du ska ha förstått hur de här sakerna hänger ihop. Så att man, att ett mål som drar och som tydligt markerar att jag också tar mig någonstans. Och det här med syfte, det pratade vi ju tidigare om, att det är lättare för vuxna att kunna liksom koppla till ett högre syfte eller till ett mer meningsfullt sammanhang att ägna mig åt det här. För barn handlar det ofta till en början om att det är intresset från början är jaginriktat och lustdrivet, just för att så småningom mer bli disciplinerad, träna mer strukturerat och upptäcka att jag blir bättre. Så att målet i sig att bli bättre blir någonting som drar innan jag då kan se att jag har ett större syfte med det här. Och sen den här fjärde faktorn då som man ser att, som man då kan fokusera på om man vill uppmuntra grit hos ett barn eller hos ett barn man kanske tränar då. Det är det som kallas hopp. Och det finns med egentligen i alla de här faktorerna. Och det här hoppet är egentligen en tro på att vi kan förbättra oss och vi kan utvecklas. Bara vi fortsätter anstränga oss eller bara vi fortsätter att öva. Så att även om det är svårt och även om jag misslyckas så är det nästa dag. Det är en ny dag imorgon och då kanske jag kan göra det här lite bättre. Så det här hoppet är också någonting som vi kan förmedla och prata med barnen om. Att, men du, en ny dag imorgon. Idag var du för trött. Så det gick inte att springa snabbare. Men imorgon ser vi till att du har sovit och att du har ätit. Och så testar vi igen. Till exempel då. Och det är egentligen det här. Alltså mer att det här är faktorer som är förknippade just med de som har mycket grit. Sen vet vi också att i föräldraskapet så pratar man om något som kallas ett vist föräldraskap. Och det är väl ett mer allmänt förhållningssätt som handlar om att jag är både stöttande och krävande gentemot mitt barn i min uppfostran. Och här är också mer, tror jag, de här liksom inledande tankarna Duckworth har i alla fall kring föräldraskap och grit. Det finns ingen forskning på detta specifikt, men hon tycker sig se mönster i föräldraskapet som just handlar om att jo, men jag har förväntningar på dig och jag ställer de här kraven. Men jag hjälper dig och jag tror på att du klarar av det här. Och det handlar också om att jag vill att du ska kunna utvecklas och att vi kan förmedla det i föräldraskapet. Så att det handlar inte bara om att vara väldigt stöttande så utvecklar barn grit. Utan det handlar också om det här som har med att ha rimliga krav på sig. Eller lite högt ställa krav faktiskt. Inte rimliga utan krav som jag ändå tror förmedlar. Alltså att genom kraven kan jag förmedla en tilltro på att du kan utvecklas och du kan bli bättre på det du vill.
Det låter som en motpol till curlingföräldraskapet och den bilden.
Ja, just det. Det skulle man faktiskt kunna säga. Att här handlar det ändå om att, ja, men lite på parollen, ja, men du, testa först själv och gör det här. Jag tror att du klarar det här. Men jag hjälper dig gärna om du behöver. Istället för att hjälpa först och se till att man lägger till rätta för barnet för mycket.
Mm.
Och det här finns det studier på faktiskt. Det här med vist föräldraskap finns faktiskt en hel del studier som inte Duckworth har gjort utan andra amerikanska forskare framförallt då, som kan se att det här vist föräldraskap, att det har ett... man har sett att barn som har föräldrar som både stöttar och kräver, de presterar också bättre över tid, de har bättre skolbetyg, de mår bättre, mindre ångest, mindre depressioner och sånt. Så att oavsett så tänker jag att det är ett bra förhållningssätt som förälder att tänka i både stöttande och krävande termer. Då.
Verkligen.
Mm.
Det känns som att det finns mycket att prata om det här ämnet. Och för att det är spännande och också blir ganska konkret och handgripligt.
Ja, jag tror att det är bra att försöka tänka just i att hur kan vi omsätta detta i görandet, i beteenden både hos föräldrar och vad är det vi kan instruera barn i termer av beteenden för att de ska få träna sin uthållighet eller förbättra sina förmågor.
Så. Och även i skolmiljön tänker jag,
ja.
Att lärare uppmuntrar på samma, egentligen måste ju vara samma intresse, övning, syfte och hopp.
Just det.
Att de här fyra psykologiska tillgångarna även tillämpas i skolmiljön.
Ja, men absolut. Jag tror att det är Torkel Klingberg som också pratar lite om det. Att man har tappat bort det i skolan. Att se att hur kan man uppmuntra grit. Det är ju aldrig total om det. I fotboll så fattar man att man måste kämpa för att bli bättre i fotboll. Till exempel inom sporten är det ofta så. Men vad hände i skolan? Det här med att vi måste... Hur kan vi hjälpa barn att orka anstränga sig? Hur kan vi rama in deras skolvardag... Så att de faktiskt förstår och får upptäcka att ansträngning också ger resultat.
Och där tänker jag att det också handlar om, det här är en stor fråga kanske, men det här med syftet blir så viktigt. För att bli syftet bara att klara ett prov eller få ett betyg,
ja.
Så är det kanske inte så grittuppmuntrande jämfört med att du ska ha den här kunskapen så att du en dag kan... Och det kanske man inte ens kan prata med de små barnen om, men på gymnasienivå till exempel, att det är inte för att det är inte, alltså när, kan man titta lite längre, du säger att du vill bli det och det, då behöver man kunna det här. Då är det för alldeles bra att ha ett bra betyg i ämnet. Men det är inte det primära.
Men det, precis. Och det var en 14-årig kille som sa det till mig. Att det här med historia är ju bara så sjukt tråkigt ungefär. Varför ska vi lära oss historia om det som redan har hänt? Mm. Nej, han var inte 14 när han sa det. Han var lite yngre när han sa det. Men då pratar vi om det ändå. Att, ja, men det, alltså att syftet med att läsa historia, det är för att vi ska förstå vår vardag idag. Att vi ska dels lära av historien, men som man gör som vuxen, försöker förklara varför historia är bra. När det känns tråkigt att läsa om något som redan har hänt. Mm. Och det är mycket fakta att ta reda på. Men det dröjde inte länge för jag pratade med honom igen. Då han just kunde dra den här parallellen att han begriper bland annat hur hela valet är upplagt från att ha förstått hur demokrati uppstod i antikens Grekland och så vidare. Så det är ju ett exempel ändå på att vi behöver kanske ibland lägga lite tid på att just rama in varför blir historia viktigt eller varför blir matte viktigt även om inte du ska bli matematiker. Varför är språk viktigt? Att vi också tänker till kring det. Så att det inte bara blir för att plugga för proven, för det kanske inte blir så bra kvalitet i det, men framförallt att det är inte alls särskilt motiverande, speciellt om man då inte lyckas på just ett prov. Ja,
ja precis. Mm. Jag hade faktiskt egentligen tänkt att vi också skulle komma in på det här med mindset som ju ligger nära, som du var inne på, att det var egentligen din ingång.
Just det.
Jag tänker att vi kanske skulle göra ett eget avsnitt om det. Det här är så mycket med grit och mindset behöver lika mycket fokus det, eller hur?
Vi kanske har det. Vi kanske får koppla på det, ja.
Ja. Jag tycker det. Jag tänker att vi återkommer med ett avsnitt. Du kanske bara säger något helt kort om mindset så att vi bara förklarar vad det är.
Mindset handlar om hur vi tänker kring vårt eget lärande. Tror jag att mitt lärande är ett resultat av min intelligens och de talanger jag har med mig från födseln, så har jag det som kallas ett statiskt eller ett fixed mindset. Och det, då tänker jag inte heller att det är särskilt, är det medfött så är det inte särskilt påverkbart. Så antingen har jag det som behövs för att lära mig, eller så har jag inte det. Och det påverkar sen hur jag tar mig an olika typer av utmaningar. Men däremot tycker jag att jag ser det här med intelligens och talang som en utgångspunkt och någonting som kan utvecklas och som jag kan träna upp genom hårt arbete och ansträngning. Så kommer jag både att utvecklas mer och förbättra mina prestationer över tid. Men framförallt så kommer jag bli mer uthållig vid motgångar. Och då har jag det som kallas ett dynamiskt mindset. Det är alltså teorin om ett statiskt eller ett dynamiskt mindset. Eller inställning till min egen inlärning eller hur jag lär mig.
Och ett område som är beforskat av... Vad är det hon heter? Caroline?
Carol Dweck heter hon. Hon är forskare, eller hon är professor vid Stanford och har forskat många år på det här. Det är hon som också har konstruerat de här begreppen eller hela den här teorin då. Ja, och det har helt enkelt betydelse för hur jag tar mig an olika typer av uppgifter och vad som händer om jag då stöter på motgångar eller hur jag stöter på motgångar. Vad händer då beroende på om jag har ett statiskt mindset eller om jag har ett dynamiskt mindset? Då kommer jag agera ganska olika.
Vi återkommer till mindset-ämnet, känner jag.
Ja.
Men om man vill läsa mer om grit, då kan vi ju faktiskt tipsa om Angela Duckworths bok.
Ja.
Som vi kommer länka till på vår Facebook. Men också Torkel Klingbergs bok.
Ja, just det. Hjärna, gener och jävlar anamma, ja.
Ja, är det så den heter? Ja, men vi lägger upp länkar till den på Facebook, så för er som vill fördjupa er i grit så finns det där. För det är ett ämne som kan vara värt att fördjupa sig lite om man har barn i skolålder eller utmaningsålder.
Ja, men precis. Och det jag tänker att jag också skulle vilja säga som jag gillar med det här, det är ändå att tänka i termer av grit är ju lite att jag kan hjälpa och uppmuntra det här med grit. Det ger mig som förälder ett förhållningssätt att bemöta mina barn på ett bra sätt. Lite riktning i mitt föräldraskap. Att vad är beteenden som vi ändå märker har samband med att barn liksom utvecklar uthållighet eller lär sig och så vidare. Och det hjälper mig också att bemöta barn när de misslyckas, när de inte klarar av eller hamnar i motivationssvackor. Att det ger mig liksom en hel beteenderepertoar eller ett vokabulär för hur jag kan uppmuntra barnet att orka fortsätta. Och man vet också att man kan instruera vuxna kring att utveckla ett mindset. Eller inte ett mindset utan grit, mer av grit-likt beteende eller grit-likt förhållningssätt. Och det handlar ju egentligen om att, ja, det handlar om att titta på vad gör personer som har mycket grit, och så gör vi likadant. Mm. Så att jag tycker att vi har mycket ändå att i den här djungeln som man ska välja, alltså hur man ska orientera sig och bli guidad som förälder, så tycker jag att i grit har vi, alltså grit lär oss mycket kring hur vi föräldrar kan stötta våra barn för att utvecklas, även om det inte alltid går framåt så snabbt som vi önskar då, men att de ska orka anstränga sig och träna uthållighet. Mm.
Vilket är egenskaper eller färdigheter kanske vi ska säga som är oerhört viktiga genom hela livet?
Ja, men det är ju det. Jag tycker det. Så för mig som förälder så har det varit väldigt inspirerande att få ta del av liksom forskningen kring grit.
Mm. Och vi tänker nog att för er som lyssnar så hoppas vi att det är samma sak.
Ja, precis.
Tack Åsa för idag och på återhörande om mindset.
Ja, ah, trevligt. Tack själv.
Ja.
Hej.
Och där sätter vi punkt för det här avsnittet. Följ oss gärna på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna_podd. Vi hörs snart i ett nytt avsnitt. Tack, hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.